Ja, jag vill tacka för inbjudan att komma hit. Det var ett tag sedan. Jag är ju ganska ny i lekmansmissionssammanhang. Det var först 1973 som jag var här första gången. Inte här då, men förra årtusendet. Min mamma och pappa ordnade en... Han var här och predikade, min pappa Tore Nilsson. Och sen så ordnades det en del bussresor till, eller här, men i sammanhanget. Så att, inte alldeles ny så sett. Jag är predikant i Evangelisk-Luthersk samling i Nord-Norge, i Nordsverige. Och... har arbetat som varit förkunnare i drygt 40 år, men arbetat mycket med var rektor och jobbat med annan utbildning en del. Jag är också lokalt politiskt engagerad i hemma i Vännäs, och det var några som fick syn på den här bilden som finns i programmet. Jan Nilsson S. Och i Sverige, det betyder liksom Jan Nilsson Socialdemokraterna. Och så det blev lite lustigt omkring det. Jag hör inte då till det partiet. Det var nära att jag inte skulle ha kommit hit, kan jag tala om. För två dagar sedan så lyckades jag slå foten ordentligt in i en trälåda, och jag vet inte om jag har brutit en tå eller om den är bara stukad, men igår fick jag inte på mig skor. Så jag tänkte, ska jag måste ringa och säga, kan jag tala via mobilen eller någonting? Men det har ordnat sig ganska bra, fast jag har inte sovit fullt en timme i natt, så att tillvaron för mig gungar lite grann. Så tippar jag här, får ni ta hand om mig så gott det kan gå. Vi ska bli stilla i bön. Jag så tackar vi dig, Herre, för att vi får vara samlade inför dig i ditt namn med ditt ord. Vi tackar dig, Herre, för glädjen som vi sjöng om här i sången. Vi tackar dig, Herre, för det fullbordade. Vi tackar dig, Herre, för segern. Vi tackar dig, Herre, för att du har söndertrampat ormens huvud. Vi tackar dig, Herre, för att du har stått upp från det döda efter fullbordat verk. Vi tackar dig, Herre, för de löften som har gått i fullbordan, det som fullbordas just nu och det som kommer att fullbordas. Vi tackar dig, Herre, för att du står vid ditt ord. Vi tackar dig, Herre, för att du har kontrollen över allt från stjärnevärlden till våra hårstrån. Tack, Herre, för att vi får komma till dig utan förställning. Herre, du som vi får säga som Petrus, Herre, du vet allt. Du vet allt. Och så ber vi dig, Herre, om din gode helige andes upplysning. Vi ber dig att du lägger ditt levande ord in i våra hjärtan. Du vet vad vi behöver. Du vet själstillståndet för var och en. Du vet oron. Du vet farorna. Och du vet vad som är välsignelser. Vad som är de förklädda välsignelserna. Det vi inte kan förstå. Men det du har tänkt som en evig välsignelse. Ta hand om oss var och en, stora och små. I ditt namn, amen. Jag hade först hade tänkt en julanknuten text. Men årets slut och tiden som vi lever i Och även det som sades här innan om John Peder talar om det med mission, så att det finns, vi gärna anknyta till mission. Jag tänkte läsa en text som man kanske inte tänker mission när man läser den, men det finns där. Och det är ett... Idag blir det nog fokus på varningsordet i den här texten. Men jag har letts in till en text som handlar om Jesu återkomst. Den lyckliga födsel som Guds folk har sig fram emot. Att Herren Jesus kommer tillbaka. Det är ett allvarsord och det är ett löftesord. Med Jesus så kommer Guds rike. Ja, Jesus är ju Guds rike. Det står när han säger i Matteus 4:17. Från den tiden började Jesus predika och säga: omvänd er, ty himmelriket är nu här. Himmelriket är nu här. Det var bedrövelse på bedrövelse. Det var ett ockuperat land. Det var ett i stort sett avfallet Guds folk. Och sen säger Jesus att himmelriket är nu här. Ja, det är Jesus som är himmelriket. Det är Jesus som djupast sett är himmelriket. Och den som har Jesus får leva i himmelriket. Ställföreträdaren och himmelöppnaren. Och jag skulle redan nu vilja säga till, om det sitter någon här som är plågad av sin synd. Om det är någon här som har en brottning med sin gamla människa. Eller påminnelser om synder som människor kanske inte vet om. Eller som kanske de vet om. Har du sett att din gamla människa blev korsfäst med Kristus? Har du sett att du försöker åstadkomma och kanske tämja och kanske kamma till gammel Adam eller gammel Eva? Din gamla människa hängde på korset med Jesus. I Romarbrevet 6:6 står det: vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Vi är döpta till hans död för att leva det nya livet. Men hans korsfästelse skedde långt innan. Hans korsfästelse, den var ett faktum i himlen. Korset var rest i himlen. Låt oss göra människor till vår avbild. Då visste Gud vem du är. Då kände han din fariseism, som kanske är det värsta i syndafallet. Tänk om det vore könsdriften som vore värst. Ja, Gud graderar ju inte. Men egen rättfärdigheten. Kan du tänka dig någonting så hädiskt, någonting så djävulskt som egen rättfärdigheten? Gud give att du och jag aldrig någonsin får en stödjepunkt utanför Jesu Kristi blod och sår. Då slår vi Jesus i ansiktet. Då spottar vi på honom. Och så ställer vi fram oss själva. Det är hädelsens centrumpunkt. När Jesus hänger på korset, Då är det din och min ställföreträdare. Då är det när han hänger på korset. Då är din gamla människa med. Om du är här som har en plåga, som har en sorg, som djävulen säger, det är lika bra att du ger upp. Det är lika bra att du ger upp. Det är lika bra att du slutar komma hit. Det är lika bra att du slutar låtsas som att du är en kristen. Din gamla människa hängde på korset när Jesus hängde där. Och så är han här och så vill han få ta hand om dig. Kom till mig, ni alla som arbetar och betungade. Och det är dig som han menar. Det är dig. Det står ett märkligt ord. Jag ville läsa innan vi läser texten. Det står ett märkligt ord i Jesu, i Paulus märkliga predikan på Areopagen. Ja, det kan vi återkomma till. Men jag ska börja med att läsa Jesu ord, Matteus 19 och 28. Jesus sa till dem, amen säger jag er, vi på nytt födelsen. Och vad tänker vi på då, på nytt födelsen? Det kanske inte är det vi tänker på, det han säger. Jesus sa till dem, amen säger jag er, vi på nytt födelsen. När människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Jesus talar om när han kommer tillbaka. När alla knän ska böjas. När alla tungor ska bekänna att Jesus är Herre. Han kallar det på nytt födelsen. På nytt födelsen. När konsekvenserna ska firas av Jesu Kristi liv i vårt ställe, hans död och hans uppståndelse. På nytt födelsen. Guds barn väntar inte på jordens undergång, utan Guds barn väntar på jordens på nytt födelse, skapelsens på nytt födelse. Skapelsen längtar. Inte efter att vi ska kanske få ner koldioxidutsläppen lite grann, utan att den ska bli fri. Den ska komma till Guds barns härliga frihet. Guds barns härliga frihet. De som har fått hela Guds fullhet. Av hans fullhet har vi alla fått. Det är inte underligt att det står, när det står om andens frukt. Det är kärlek, det är glädje och det är frid. Och så fortsätter det. Av hans fullhet har vi alla fått. Här är du som står med i samma testament. Du som har fått samma gåva. Men kanske inte tagit emot den. Kanske inte behövt den, för du har lite andra saker som du är ganska nöjd med. Vänd om. Vänd om. Av hans fullhet har vi alla fått. Vi ska läsa ett varningsord idag. Vi ska läsa ett allvarligt men löftesrikt skeende. Och vi läser från Matteus 24 i vår frälsares namn. När Jesus lämnade templet och var på väg ut kom hans lärjungar fram och visade honom på tempelbyggnaderna. Men han sade till dem, ni ser allt detta. Amen säger jag er, här ska inte lämnas sten på sten, allt ska brytas ner. När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick det fram till honom och frågade, säg oss, när ska detta ske och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem: se till att ingen bedrar er. Ty många ska komma i mitt namn och säga: jag är Messias. Och det ska leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas. Och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall. Och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Vid årets slut så påminns vi om att allt som hör tiden till har ett slut. Och vi kan känna igen oss i lärjungarnas fascination. Saker och ting som syns, saker och ting som känns, saker och ting som går att se, går att ta på. Så lätt som vi fastnar vid det som ska rivas ner, det som ska brytas ner. I Sverige så ser vi mycket av det nu. Det är bland de unga idag så är det flera som går till kyrkan än i deras föräldrageneration. Jag känner människor som drar iväg till katolska kyrkan. Det är liksom någonting, det är någonting gammalt, det är någonting stort, det är en institution, det är någonting, det känns fast på något sätt. Det är fler som konfirmeras i dagen än det har varit på långa tider. Sen var det en som gjorde en undersökning om hur många som då sökte en relation med Gud. Det var färre än man trodde, men man ville konfirmeras. Man ville bli en del av det här. När allting knakar och brakar. Man vill vara med någonting stort. Och lärjungarna, de såg stenar, de såg templet, de såg det fantastiska. Det som Gud hade gett ritningen till. Men Jesus, han hade ett annat fokus, ett annat perspektiv. Allt ska brytas ner. Det är så mycket som hjärtat söker och lätt fäster sig vid. Det kan ju bli att man får vara en del bland många. Det kan ju vara den yttre gemenskapen. Det kan vara olika saker och ting. Eller saker och ting i det jordiska. Du ska inga andra gudar hava jämte mig, heter det förr i första budet. Svenska översättningen. Om att sätta all tro, all förtröstan till Gud. Det går väl så där. Om vi skulle vara ärliga. Jesus, han får frågan både när nedbrytandet ska ske, om tecknet på hans återkomst och tidens slut. Och han svarar på båda. Likheterna är stora. Vi ska inte gå in direkt på det. Men han svarar det som ligger närmast hans hjärta. Han svarar egentligen inte på frågan. Med sin gudomliga kärlek, med sin gudomliga empati, så säger han någonting annat. Han säger det allvarligaste och viktigaste. Se till att ingen bedrar er. Jag tänker på ett litet barn som tänkte hjälpa mamma och ta tag i den här kitteln, den här pannan med hett vatten. Och fråga, vad ska jag ställa den här? Och mamma börjar inte beskriva vad den ska vara. Utan mamma säger, akta dig. Se till att ingen bedrar er. Och vilka säger han det till? Vilka är det han säger det till? Ja, det står ju i Guds ord, det är till för oss alla. Men han säger det till lärjungarna. Han säger det till de som hade varit ensamma med Jesus många gånger. Och som nu satt ensamma med Jesus. Det är lärjungarna, det är de närmaste. Det är de som hade sett Messias. Som är Petrus tänkte, du är Messias, och sa, du är Messias, den levande Gudens son. De skröpliga lärjungar som han sa, som om vilka han sa, ni är redan rena för det ordskuld som jag har talat till er. Man levde i syndernas förlåtelse, så blinda som man var på så många områden. Sånt elände man hade med sin gamla natur. Det är de närmaste. Det är inte den alltid bedragna världen. Det är inte de många, det är inte de religiösa. Det är inte de som vilade i och hade tröst och berömmelse i lagen, i andlig blindhet. Utan det är lärjungarna. Se till att ingen bedrar er. Han visste vad som skulle komma. Han visste vad vi skulle möta. Och han vet vad vi möter. Det här är sagt till hans närmaste då. Under tiden. Eller frestelsetiden som var innan Jerusalems förstöring. Och frestelsetiden 2025. Och vad som ligger framför oss. Det är många antikrister som har uppstått och fler kommer det. Och till slut kommer antikrist i bestämd form. Se till att ingen bedrar er. En parentes, i Lukas så står det, se till att ingen vilseleder er. Det finns ett ord som är så välsignat gott och som min gamla natur inte tycker om. Tillrättavisa. Tillrättavisa. Att visa till rätta. Att visa till rätta. Det är kärleken som visar till rätta. Ibland kan vi ju tänka att vi visar till rätta, men vi har inte rätt. Men tillrättavisandet. Tänk att få bli visad till rätta. Så välsignat. Vilseleda. Det är tjuven och rövaren. Han vill vilseleda. Allt ute efter att leda vilse. Att leda bort. Han har 1000 vägar. Vi kan inte sätta någonting emot honom. Vi kan inte frälsa oss själva. Men vi har en räddare. Vi har en frälsare. Vi har en herde. Som vi får ropa till. Och som vi får leva nära. Och vars ord vi får ta på allvar. Och be om att få bli bevarade. Se till att ingen bedrar dig. Det är sin älskade brud i alla tider han talar till. Och inte minst i den yttersta tiden. Jag har skapat dig. Jag har köpt dig. Jag har en innerlig längtan efter att få förenas med dig. Se till att ingen bedrar dig, att ingen vilseleder dig. För du ska veta att det är en som kommer att försöka. Och det Jesus säger, förstår vi, bedrägerier och villfarelser är det som främst kännetecknar den yttersta tiden när han kommer tillbaka. Och de som främst och direkt här varnas, det är de som har olja i lampan. De som äger skatten som djävulen ut att skilja efter att skilja oss ifrån. Se till att ingen bedrar er. Och det är så många villfarelser. Djävulens eviga skulle Gud ha sagt. Tänk efter. Skulle Gud ha sagt. Är det rimligt det här? Stora väckelserörelser har snärjts i det här. När de akademiska synsätten har kommit in när det gäller Bibeln. Och så börjar människan liksom resa sig över Guds ord. I ett sammanhang som jag känner till och har rötterna i. Så var det liksom för, ja, det var de 11 kapitlen. De är nog inte historiska. De är nog inte historiska. Det är livsfarligt att säga emot Guds ande. Det är livsfarligt att sätta sig över Guds ord. Det är ingen ände på hur galet det kan bli. Eller det blir om vi går in på den vägen. Förnekelsen eller nedtonandet av försoningen. Tanken att man kanske kan, att det kan bli lite mer allvar över kristendomen om man tonar ner lite försoningsordet lite grann. Men jag tänkte att nej, Jesus dog inte för alla människor, det har jag också hört. Men Bibeln säger världen. Och Luther säger, ta dig över näsan och känn efter om du är en människa. Ty så älskade Gud världen. Det var hela mänsklighetens alla synder som Jesus, som hängde på korset när Jesus hängde där. Han blev jord till alla mänsklighetens synder. Snaran är sönder och fågeln är fri. Och Gud bevare mig för att tona ner det. Den sovande kristendomen. Det sovande. Den andliga sömnen. Den kommer vi inte till rätta med genom att tona ner vad Jesus har gjort på korset. Tvärtom. Det finns många sätt att predika Jesus, liksom ett stopp på vägen. På väg mot någonting mer, någonting annat. Och vissa saker är väldigt enkla att upptäcka. Att här är det liksom ett missbruk. Men, ja, Jesus, jo, men det är självklart. Men så har vi då det här. Men Jesus är inte ett stopp på vägen. Jesus är vägen. Och han är den enda vägen. Och han är vägen för dig. Han är vägen, sanningen och livet. Han är den som vi får fly ifrån. Det som vi får fly till ifrån, det som vi har i vårt kött av andligt slag, egenrättfärdigheten, den sataniska egenrättfärdigheten. Och det orenaste av allt orent i våra lustar och begär. Han är vägen. Sanningen och livet. Vi ska predika hela Guds råd. Men aldrig slå av på Guds fria nåd som ensam väcker och bevarar tron. Och vi måste få det, förkunnare och församling. Och du som sitter här, du har en uppgift. Du har en kallelse. Som Paulus talar om indirekt vid ett tillfälle. Kan du tänka dig att han som är Guds befullmäktigade sändebud, när han talar Guds ord, när han talar så är det Guds ord. Och så säger han så här till Efesierna: bed också för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun. Han behövde be tjänstekvinnorna. Han behövde be slavarna. Han behövde be de omvända hedningarna och de omvända judarna i Efesus. Att han skulle få Guds ord. Så att det blev det profetiska ordet som träffade hjärtan. Och rev ner den här egenrättfärdigheten, självtillräckligheten, stoltheten. Detta förbannade som ligger och stoppar vägen. Det fanns en tid, och det kan nog komma tillbaka, särskilt i förfallstider. Det fanns en tid för min del när djävulen ville frestade mig att min bibeltrohet, min bibelsyn var liksom en guldstjärna inför Gud. Någonting jag kunde berömma mig av. Den håller ju inte en nanosekund, min bibeltrohet. För jag hinner bara liksom sno mig om, så har jag satt min vilja eller min tanke över Guds ord. Ja, må Gud frälsa oss ifrån oss själva. Ja, ifrån världen och djävulen, men ifrån oss själva. Från all den ogudaktighet som präglar också vårt kristna liv. Bed också för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun. Så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. Må vi be för de som ska förkunna. Må vi be Gud om nya förkunnare. Inte bara traditionsuppehållare. Inte bara tjänsteuppehållare. Men härolder och röster. Som bär fram det eviga budskapet. Det som är bestämt från eviga tider. Och få göra det så att det träffar våra hjärtan. Klär av oss berömmelsen som är en sån stank i Guds näsa. Och gör att vi som fattiga syndare flyr till blodet. Skapa tron i hjärtat. Glädjen över evangeliet. Som också är liksom motorn i helgelsen. I efterföljelsen. Han fortsätter: för det skulle jag ett sändebud i bojor, bed att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör. Det står längre ner i Matteus evangeliet i 24 versen: ty falska messias gestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under. För att om möjligt bedra även det utvalda. Det kommer att ske under. I Sverige så har vi haft många väckelsekampanjer. Där det alltså har varit bedrägeri. Folk har stått upp från från rullstolar. Och senare under kampanjen så har samma folk kommit i rullstolar och så har de stått upp från rullstolar. Och så sen har det liksom predikat som ett, ja, ett Gud gör under. Han går inte fram på det sättet. Men det kommer att ske verkliga under. När Bibeln säger detta, då är det sant. När Jesus säger detta, då är det sant. Man ska göra stora tecken och under. Och vi ska se det. Man ska göra omöjliga saker. Och det ska ske stora ting. Det var som en gammal man sa till mig när trosrörelsen firade triumfer i våra bygder för nästan 40 år sedan. Visst måste vi få tro att det är rätt där det sker under och tecken. Visst måste vi få tro att det är rätt där. Det är inte säkert. För det ska komma falska röster, falska gestalter som inte bara ska göra suggestionsunder, men verkliga under. Det ska komma många. Det var redan på Jesu tid, redan på Nya Testamentets tid så står det flera antikrister. Antikrister är inte bara mot Kristus, det är istället för Kristus kan det också betyda. Det är saker och ting som drar till sig uppmärksamheten. Från huvudsaken så blir det andra saker som kommer i centrum. Nu säger Jesus det här till sina utvalda. Se till att ingen bedrar er. Till slut ska raden av antikrister följas av den slutgiltige antikristus. En fredens man, en samlande man. En man som jag är övertygad om kommer att ha ett bete på kroken som passar oss som sitter här. För djävulen är ute. Han är ute. Han är ute efter dig. Han är ute efter mig. Han är ute efter de som satt tillsammans med Jesus. Se till att ingen bedrar er. Det här ordet som jag har upprepat gång på gång, det är inte mina ord, det är Jesu ord. Se till att ingen bedrar er. Hur ska vi kunna stå emot? Ja, du, vi har fått Guds ord och vi ska leva i Guds ord. Och vi ska be att ingen får komma mellan oss och Jesus. Och vi får som David be att han ska utransaka våra hjärtan. Att vi inte börjar leva dubbellivet. Att vi inte börjar försvara synden. Att vi inte börjar göra synden. Jag blev påmind om det idag i ett sammanhang. Där en bror påminde om en predikan där det var sagt många gånger att synden är en makt. Synden är en makt. Det är så att synd, om det står om syndens makt att bedra. Syndens makt att bedra. Samvetet, att döva samvetet. Vi får be med David, utransaka mitt hjärta. Känn mitt hjärta, utransaka mig, känn mitt hjärta. Vi som så lätt faller ner i falsk tröst och i egen rättfärdighet, i syndaförsvar. Och när vi nu ska tala om mission här också, det går inte att missionera sig till himlen. Och det går inte att akta sig till himlen. Det går inte att akta sig för världen så rejält som man kommer till himlen. Det går inte att avbetala med att piska sig hårt med lagen Och att söka syndakännedomen som liksom ett, ja, det ska ju också till. Ja, Gud give oss en rätt syndakännedom. Och Gud frälsa oss ifrån alla självfrälsningsvägar. Kom till mig, säger Jesus. Guds lamm som tar bort världens synd. Och i andra Timoteus brevet så skriver Paulus till Timoteus: mitt barn, hämta nu kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Framförallt så ska du och jag lyssna efter herderösten. Man kan säga med munnen att Jesus Kristus, att han är Messias. Man kan säga många saker med munnen och peka någon annanstans och vilseleda. Man kan säga det med munnen. I Matteus 7 så står det: akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nedhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Och vi fortsätter vidare. Andra Timoteus brevet 3. Det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud. Och så står det: och ha ett sken av Guds fruktan. Och ha ett sken av Guds fruktan. Må vi höra vad Guds ande säger. Må vi lägga märke till vad det står. Och så står det: det ska ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. I Johannes 10 så står det: men en främling följer det inte, utan flyr bort ifrån honom, därför att det inte känner igen främlingars röst. Är det Jesu röst jag hör? Djävulen kom med en del Guds ord till Jesus i frestelsens stund. Jesus svarade med Bibelns ord. Han svarade med Bibelns ord. Och inför Bibelns ord så måste djävulen vika. Guds ord kan missbrukas. Guds ord kan bli ett sken. Men det är en annan frukt. Det är en annan röst. Det är inte ett levande hopp. I dessa nedbrytningstider, i dessa tider när så mycket bryts ner, så är liksom Guds folk svält, för det behövs inte så mycket. Det här låter bra. Se till att ingen vilseleder er. Se till att ingen bedrar er. Det handlar om vår frälsning. Tjuven kan använda många av herdens ord, men inte hans röst. Men inte hans röst. Det står om köttets gärningar och andens frukt i Galaterbrevet 5. Köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villolära och illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Gud, give oss den helige andes ögonsalva. Och Gud, give oss hörande öron. Att vi hör hans röst. Att vi inte blir bedragna. Det är oss det handlar om. Det är oss som är här. Världen är bedragen. Världen lever i synd och stora delar av kristenheten börjar försvara det Guds ord fördömer. Djävulen är ute efter de som sitter med Jesus. Herren var det lovad att han är för svag. Herren var det lovad att Jesu Kristi blod renar från all synd. Och att de genomspikade frälsarhänderna, de kan bevara också i den yttersta förvillelsetiden. Missionsperspektivet i det här ska vi lämna till imorgon. Men vi läser Romarbrevet 8, några verser där. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Är det sant? Är det sant? Det är sant. Och den som flyr till honom ska han inte kasta ut. Den som kanske kom hit till nyårslägret, inte för att träffa Jesus utan för vännerna. Vi får fly till honom. Idag, och han ska inte kasta ut dig. Du som kanske har levt i egen rättfärdighet, i stolthet över någonting som inte är Jesu Kristi blod. Idag får du fly med denna vantro till Jesus. Du som inte får bukt med din gamla natur. Du som har synder som kommer tillbaka. Och kommer tillbaka och kommer tillbaka. Och djävulen säger, det är lika bra att du slutar din skådespelare. Idag får du komma. Och Jesus Kristus som bar dina synder upp på korsets trä. Och Jesus Kristus som uppstod från de döda. Som det slutgiltiga tecknet på att det var nog. Det räcker. Han ska inte söta bort dig. Han ska inte släppa dig. Mitt i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Så stor är Guds nåd. Han har krossat djävulens huvud. Och imorgon ska vi komma in på lite mer av vad det innebär. För den tid vi kan ha kvar här på jorden. Och Herre, du som känner varje hjärta, varje liv, varje vardag. Förbarma dig över oss. Och du som ser djävulens försök att binda oss till något jordiskt hopp som inte är du. Herre, kom, du som har köpt oss med ditt blod. Förbarma dig över oss. Ge oss din helige andes ögonsalva, att vi inte blir bedragna, att vi inte blir fällda, att vi inte blir efter på vägen. Vi ber dig, Herre, om välsignelse över stunderna och timmarna här framöver. Herre, låt det bli allvar mitt i glädjen. Herre, om det är någon som har en särskild nöd, en särskild tyngd, en särskild förtvivlan. Herre, möt den människan här på Fossnäs. I ditt namn, amen.